en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Välkomna till Aftonbladets politikpodd En runda till. Jag heter Olivia Svensson, experterna heter My Råväder och Lena Melin. Och i det här avsnittet ska vi både till kolonistugan och till tatueringssalongen. Nu sätter vi igång. Hej Lena, hej My.
Hej. Hej Olivia.
Vi ska prata tatueringar om en stund. Har ni några tatueringar?
Nej.
Jag har tyvärr en mycket liten gjord i 30-årskrisens svallvågor.
Är det ett citat, My?
Nej. Nej, men citat. Om man är riktigt djupt i en livskris tänker jag att det kanske blir ett citat.
Vill du avslöja här vad det är för typ av tatuering du har?
Det är en liten fjäder.
Oh, är det en fjäder i hatt? Den är den fågelfjäder.
Den har ingen Phoenix, mening, därav nej. Någon slags kris.
Ändå lite spännande. Vi kommer att prata mer om det här med betydelsen av tatueringar lite senare i det här programmet. Men vi ska faktiskt först förflytta oss från studion till kolonistugan. Skillan har trängt upp ur gräset, magnolian knoppas, forsytian lyser illgult och fåglarna kvittrar som om de aldrig sysslat med annat. Känner ni det? Hör ni det?
Ja, det var väldigt målande.
Tack. Plötsligt ser vi allt som har gömts i snö. Och ja, det har blivit dags för vår städning. En del ska bort, annat ska fram. Så även i den trädgård som vi kallar svensk politik. Jag kommer att vara enväldig, vad ska man säga, trädgårdsmästare här lite grann. Så får ni se om ni håller med mig eller inte. Ja. Vi börjar med ogräset tycker jag. Liberalernas ledare, tillika arbetsmarknadsminister Johan Persson, har råkat i blåsväder. En liten vårstorm.
Men det är inte han som är ogräset.
Det är det vi ska tvista om här, My. Upprinnelsen är beskedet från SJ om att de ställer in all tågtrafik mellan Skåne och Göteborg i sommar. Boom, bara sådär.
Det är ogräs.
Det är verkligen ogräs. Och det här beskedet fick Johan Persson att twittra följande. Inga SJ-tåg mellan Skåne och Göteborg i sommar. Det är helt sjukt faktiskt. Hundratusentals arbetslösa. Ändå går inte tågen på grund av lokförarbrist. Med regeringens politik kommer det inte vara lika fett att vara arbetslös. Bidragsreform, utbildningslinje, arbetslinje, punkt. Ja. Han satte ner foten här på Twitter. Och hans uttalande väckte ju snabbt mycket kritik. Dels på grund av påståendet att det skulle vara fett att vara arbetslös under någon som helst politik. Dels på grund av att det har varit ett stort antal sökande till få platser på de lokförarutbildningar som faktiskt finns. Och Johan Persson fick gå ut och förklara sig. Lena, hur allvarligt eller dumt, eller vad du nu vill välja för ord, är det att en arbetsmarknadsminister skriver så här?
Jag säger som en liten grannpojke till mig gjorde. Han hade en engelsktalande förälder och en svensk. Stupid.
Stupid?
Stupid. Ja. Vet du, stupid.
Vill du motivera det här?
Nej, men alltså det är superkorkat. För att han säger ju också att det i princip är så att folk vill vara arbetslösa. Därför att det är så himla lönsamt jämfört med att arbeta. Och han tar som exempel att utbildningarna inte följdes under pandemiåren 2021 och 2022. Och för det första så var det väldigt få utbildningsplatser då. För det andra så var ju folk tillhållna att hålla sig hemma. Så det kanske var svårt att utbilda sig till lokförare någon annanstans än där man bodde då.
Borde inte en arbetsmarknadsminister ha lite koll på just arbetsmarknaden?
Alltså arbetsmarknadsminister bör veta vad han talar om och då bör han inte uttrycka sig så här. Då gör han sig inte bara stupid, han är också löjlig.
My, borde Johan Persson ha tillgång till sociala medier eller är det dags att kasta bort tangentbordsnyckeln?
Jag har stängt mina ögon. alltså han borde ju börja dra i nödbromsen lite. För att det är ju någonting där han väldigt gärna ville visa någon slags personlighet i sociala medier. Det här tycker jag också är ett uttryck för det. Att skriva att någonting är fett. Det här med att försöka visa att han är down with the kids. Och det är ju ingen vuxen är ju det. Någonsin. Det måste
så
man ju
sant.
Ändå komma för.
Så sant, det måste man förstå och respektera.
Och att det är så här att det går ju att få fram politiska budskap utan att sätta det i någon slags löjlig kontext. Och,
vad borde han ha skrivit?
Ja, nej men han borde väl bara ha gjort det som vi alla känner, att det är kast. Att de ska ställas in.
Eller också kunna faktiskt ha lastat sig själv.
Ännu mer klädsamt förstås. Ja. Nu ser det ut som det gör. Jag lovar att kolla på det här.
Ja. Nej, så att, och om man nu måste dra, precis, om man nu måste dra linjen till arbetsmarknaden istället prata om förutsättningarna för att utbilda sig till lokförare. Men det är klart att jag håller med honom att det är kast att de här tagen inte går. Det går ju fortfarande tag, men just de här tagen.
Ska man överhuvudtaget som en vuxen man slänga sig med uttryck som fett?
Man kan ju säga vad man vill inom sitt hems fyra väggar. Men när man är på sitt jobb och ska uttrycka sig som en minister i en regering, då kanske man ska fundera över vilket ordval man har, även om man försöker bli down with the kids.
Alltså, du har ju visat mig att Johan också finns på TikTok. Jag vill berätta, alltså jag vill att du ska berätta för mig vad han gör på TikTok.
Nej, det är obeskrivligt.
Nej. Alltså.
Alltså ja, han gör ju olika saker med varmkorvar. Jag vet inte vad vi ska prata om. Jag vet liksom, jag kan inte ens prata om det här. Nej. Jag har till och med fått skriva en text om det här för att jag blev så traumatiserad.
Han har fastnat i varmkorvsbilden av sig själv.
Men det är lite det här, jag menar att man kan ju ha ett politiskt budskap och man kan ju göra det kul. Men att leka med varmkorv är ju inte ens ett politiskt budskap. Och det är inte särskilt kul. Det kanske finns vissa som, det är ju en smart sak.
Nej, men det är absolut men, inte kul. Rent alltså, objektivt
handlar det ändå inte om när man är en partiledare att man ska komma ut med sin politik och ha ett politiskt budskap. Och om man nu känner att man behöver nå unga väljare, det är en viktig väljargrupp, återväxten och så vidare, så kanske man behöver ha ett politiskt budskap och inte bara flams och trams. Ungdomar är också intresserade av samhället och politiskt budskap. De är intresserade av när ska de få sitt första jobb, hur ska det se ut, hur ska de utbilda sig. Sånt som en arbetsmarknadsminister är ansvarig för. Så att jag tror att det finns möjlighet för honom att faktiskt uttrycka sig på ett sätt som når unga även med politik och inte bara med trams.
Jag tycker att han devalverar sitt eget värde genom att hålla på och fjämsa så här på det ständigt igen. Det han skulle kunna ha sagt den här gången var att fortfarande att han tyckte det var helt vansinnigt att det inte går några SJ-tåg mellan Göteborg och Malmö. Men han kunde ju också ha tänkt ut någonting och säga om hur regeringen tänkte attackera det här problemet. För det är ju inte, SJ har ju för sig en egen utbildning av lokförare, men det kanske inte räcker och folk kanske vill byta bolag.
Ja, jag gillar att ni tog ner det här till en mer allvarlig nivå, för vi har ju pratat en del om vikten av vitala samhällsfunktioner. Hur allvarligt är det att det inte kommer gå några SJ-tåg mellan två av Sveriges största och mest befolkade regioner under sommaren?
Alltså det är ju väldigt allvarligt för människors bild av samhället, därför att bevisen för att liksom vitala samhällsfunktioner inte fungerar staplar sig på varandra. Sen är det väl i praktiken inte någon liksom katastrof om inte just SJ kan köra några tåg mellan Göteborg och Malmö under några månader, men det adderar ju till att ingenting fungerar som det ska.
Jag fortsätter rensa lite här i min rabatt och då hittar jag gamla plastpåsar som ligger och skräpar. Och då tycker jag det för oss direkt vidare till plastpåseskatten. I den frågan verkar det ha uppstått viss förvirring. Först kom beskedet att SD och regeringen vill slopa eller kraftigt sänka skatten på plastpåsar vid årsskiftet. Sen gick klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari ut och sa att ett beslut väntas först i höst. Sen kom vårpropositionen och i den står det att regeringen inför budgetpropositionen för 2024 avser att remittera ett förslag om att avskaffa eller sänka skatten på de här påsarna. Någon slags utredning om jag förstår saken rätt. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra av det här. Hur ska de ha det med sina påsar?
Men jag tycker alla sa samma sak.
Ingen förvirring för dig?
Nej, skatter ändras vid årsskift, inte någon annan gång.
Grejen var väl att, det var fler än jag som blev förvirrade. Och det handlade väl lite grann om att Romina Pourmokhtari och SD verkade ha lite olika uppfattning om hur snabbt det här skulle ske och
varför. Man befann sig i processen och i förhandlingen också. Det verkar som att de inte alls har haft någon kommunikation i den här frågan. Så det var ju det som jag tycker överraskade.
Alltså det mest förvirrande är att de ska avskaffa en skatt som har införts genom gemensamma beslut i EU. Den här plastpåseskatten är ju en EU-uppfinning som i och för sig införs av varje land på egna grunder. Men det är ju där det är inte så att det här är någon uppfinning från Sveriges riksdag. Och det måste man ju ta hänsyn till. Och det är ju det verkar som SDs Oscar Sjöstedt inte hade förstått.
Nej, för
här... Det var förvirrande, men det här att man ändrar skatter vid årsskiftet, var ju inte, så är det ju.
Är det SD eller är det regeringen som verkar ändå vara ansvariga för den här förvirringen?
Nej, men det var väl att Sjöstedt försökte få det här att verka bättre än det var. För han sa ju att plastpåseskatten skulle bort. Det kommer det ju inte att... Det som ska undersökas enligt Pourmokhtari, och vilket säkert ligger nere korrekt då, är ju om man kan reducera det.
Finns det andra frågor där liksom förvirring har uppstått mellan SD och regeringen på det här sättet i just vad gäller kommunikationen och hur man presenterar saker?
Alltså vindkraften var ju en förvirring inom Sverigedemokraterna. Där Oscar Sjöstedt igen sa att man skulle typ avskaffa, kanske riva vindkraft. Medan de fick ut sen och säga att det var inte riktigt så de menade. De menade att staten skulle inte gå in och betala, subventionera byggandet av vindkraft. En annan sak de har förvirrat är ju det här med utnämningsmakten. Alltså är Sverigedemokraterna med och förhandlar om att utse generaldirektör eller inte? För utnämningsmakten ligger ju hos regeringen, men det verkar ju inte Sverigedemokraterna riktigt hålla med om. Och det verkar också som att de har ett finger med i spelet när det handlar om utnämningsmakten. Så jag tror att det vi ser här, det är väl egentligen att det är inte helt friktionsfritt mellan Tidöpartierna. Och att ibland så spiller det ut, och framförallt mellan Liberalerna och Sverigedemokraterna. Och jag tyckte att det intressanta i det här, i hela den här, var ju att det var så uppenbart att Sverigedemokraterna och Liberalerna inte pratade med varandra, utan de via media kommunicerade. Oskar Sjöstedt kommunicerade via Ekot, gick ut och sa att de var klara, den skulle bort. Romina Pourmokhtaris departement ringde hit och ville gå ut med att säga att det var fel, de tyckte någonting annat, istället för att prata med varandra när man liksom sitter ändå och har ett samordningskansli i regeringen.
Det förstärker ju bilden som man redan har av att egentligen så vill ju Romina Pourmokhtari och SD inte jobba med varandra.
Nej, och det är väl också så här att hade de inte gått ut och pratat så mycket om hur mycket de är överens, hur sammansvetsat det här gänget är, då hade ju inte det här varit någonting konstigt. Utan de har ju själva byggt upp en bild om att de kommer så himla bra överens som gör att det här blir avvikelser. Hade man, det här är ju min livsfilosofi, har man lågt ställda förväntningar blir man inte besviken. Alltså inom politiken, om man inte har byggt upp någonting, så blir inte väljarna besvikna eller överraskade, eller media hoppar inte på det om det inte blir exakt som man har sagt.
Där har du något du kan tatuera in, det citatet.
Ja, deprimerande.
men Lena, är det inte så att det är Sverigedemokraternas liksom oskuld kring det här med att faktiskt regera och bestämma som visar sig lite grann här?
Skulle man kunna tolka det så? Jag tycker oftast att det verkar handla om att Oscar Sjöstedt är lösmynt.
Lösmynt?
Ja, han pratar innan saker och ting är klart, och därför så blir det förvirring.
Är han Sverigedemokraternas loose cannon just nu?
Jag vet inte, jag tror han tycker det är så himla kul att vara med, så att han, oavsett om det gäller plastpåsar eller något annat, så kan han liksom inte hejda sig.
Men, är det som Ulf Kristersson och regeringsplanet?
Ja, det, ungefär. Men sen är det ju en sak, alltså inga koalitioner är ju friktionsfria, alla bråkar.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Jag spanar vidare här ute vid stugan efter rost och lösa plankor och grejer. Och då hittar jag lite allvarligare grejer här. I början av februari så fritogs ju en man som var dömd för mordförsök från en av kriminalvårdens transporter utanför ett sjukhus i Norrköping. Och i förra veckan så var det en väldigt spektakulär fritagning av en morddömd 17-åring i samband med ett tandläkarbesök i Södertälje. Debatten om hur det här ens är möjligt och debatten om hur så kallade cis-hem fungerar är härmed igång. Och justitieminister Gunnar Strömmer har visat sig då såklart i samband med det här. Han har meddelat lite olika saker den senaste tiden. Bland annat så ska regeringen ge kriminalvården i uppdrag att stärka säkerheten vid fångtransporter. Det kan man ju tycka är lämpligt.
Han är ute och hjälper det här i trädgården och rensar det här.
Han rensar jättemycket. Ja. Regeringen ska också ge polisen, socialstyrelsen och statens institutionsstyrelse i uppdrag att kartlägga hur många barn och unga som är aktiva i gängmiljöer. Verkar det här vara bra grejer, Lena?
Jag tycker det verkar väl jättebra om det är säkert med fångtransporter.
Ja, men eller hur?
Ja.
Ganska självklara saker han säger.
Jag kan inte ens förstå att det är en sak.
Han sa så här, Strömmer. Att rymma måste i sig vara straffbart. Samhällets signaler ska vara entydiga och konsekvenserna för den som rymmer måste bli ännu mer kännbara. Hur kan de här sakerna inte vara på plats redan, undrar jag?
Det tycker jag också är konstigt. En mordmisstänkt som ska till tandläkaren, kan inte tandläkaren gå till fängelset då?
Precis.
Jag har en jättegenial lösning som ni hör.
Strömmer, vi ringer dig om en stund.
Ja. men sen är det också så här med att säga så här, uppenbara saker. Det är klart att samhällets signaler är entydiga. Att man ska inte rymma om man sitter i fängelse. Eller bli fritagen.
Nej, och jag tyckte också det här andra med att regeringen ska ge uppdrag att kartlägga hur många barn och unga som är aktiva i gängmiljöer. Då tänkte jag, har vi inte redan gjort det? Are we not already on it? Kände jag. Jag fick lite panik. Är det här regeringens nya kriminalpolitik? Slå in olika typer av öppna dörrar.
Ja, det är de lättaste dörrarna jag slår in.
Ni som har kollat in vad som hände med budgeten förra veckan. Hur ser satsningarna ut för det här området?
Alltså det var ju några små putsar med pengar på det här området. Det blir ju väldigt litet då eftersom det är en vårändringsbudget. Men Säpo fick ju mer pengar för att försämra det säkerhetsläget. Kriminalvården fick 300 miljoner för att öka sin kapacitet och det brottsförebyggande arbetet fick pengar för att stärka upp lokalt 100 miljoner. Det är ju inte mycket pengar i en budgetkontext. Utan det är ju mer en signal. Och så handlar det också om att se vad har förändrats sen höstbudgeten, som är den riktiga budgeten eller vi ska säga. Och behöver man anpassa det då efter verkligheten på något sätt. Så det här är det lilla som man har fått på det här området. Men framförallt handlar det ju om att man då får ställa sig på en presskonferens och berätta vad prioriteringen i politiken är. Och att det är signalen som är det viktiga. För pengarna är inte så stora.
Ja, och signalerna har varit väldigt viktiga från de här partierna som nu regerar. Vi såg ju en valrörelse där det pratades väldigt mycket om trygghet för medborgare och vi ska stoppa gängen och så. Tycker ni att det som har hänt hittills på det området, liksom, att det reflekterar det som sades?
Ja, det tycker jag nog.
Men det tycker jag också. Mm. Det är ju en väldigt viktig del i det här tidssamarbetet. Och det tycker jag också syns, att man gör satsningar och att det är en del av politiken som är väldigt aktiv i debatten och i antalet presskonferenser.
Ja, det var en
räknat, jag kan tänka att det har varit många.
Alltså det var ju en presskonferens faktiskt här på morgonen där Henrik Winge från Sverigedemokraterna och Gunnar Strömmer hade en gemensam pressträff. Då berättade de att Henrik Winge blir ordförande för trygghetsberedningen där man då ska analysera samhällets återfallsförebyggande arbete. Det här med att de körde det här gemensamt och att de har liksom ett upplägg tillsammans. Är det ett tecken på att allt är frid och fröjd mellan SD och regeringen vad gäller kriminalpolitiken? Ska vi tolka det så?
Nej, det tror jag inte.
Nähe.
Utan Sverigedemokraterna vill ju mer än vad regeringen vill.
Men det kanske är ett genidrag av Gunnar Strömmer att sätta Henrik Winge på den här positionen.
Varför det?
För det där är ju en parlamentarisk grupp. Så då kommer han att liksom sitta där och nötas ner av de andra partierna. När han har sina argument som är väldigt långt åt ett håll i brottsbekämpning och så vidare. Så kommer de andra att sitta där och säga så här, nej, men det måste vara förebyggande arbete. Så kommer de liksom att gnaga ner honom. Så han kanske är lite mör när Gunnar Strömmer ska in och förhandla. Vad vet jag? Det här är en egen teori.
Men jag måste säga att de måste ju skaffa sig någon som ger saker och ting ett roligare namn. Trygghetsberedning. Det låter som så här skinnberedning. Jag ser framför mig så här karmelut.
De vill ju inte att någon ska bry sig. Det är uppenbart.
Nej, man kan inte döpa någonting till det.
Alltså vanliga människor.
Kan vi fråga Johan Persson om han har något lite mer modernt, ungdomligt namn kanske? Vi får se. Hörrni, det har blivit dags att så lite frön För jag vill också ha blommor här i min, på min koloni. Är det för sent att så frön? Eller
nej, det är
du
nästan,
som kan någonting om?
Alltså det är ju nästan tidigt om du ska så dem utomhus. Eller inte bara nästan, det är för tidigt.
Jag börjar i alla fall här. För att jag tycker om internationell flärd. There I said it.
Vilken avmaskning.
Ja, nej men i onsdag så besökte ju USAs försvarsminister Lloyd J. Austin III. Otroligt namn.
Ja, han besökte Sverige. De kan namn, ja, amerikaner.
Ja, det är ju alltså fantastiskt namn. Han träffade bland annat vår försvarsminister Paul Jonsson. Han ska träffa Ulf Kristersson idag, torsdag. Och besöket är det första av en amerikansk försvarsminister på över 20 år faktiskt. Den här Austin III fick bland annat kolla in marinbasen på Muska, hörde jag också. Vad betyder såna här celebra besök, Lena?
Ja, men det är ju en del av det ständiga internationella utbytet mellan olika länder.
Och ändå sker det så sällan. Ständigt och ständigt. Jag tycker
vi har väl inte varit top priority för USA. Så det, deras top priority i Europa har ju varit NATO-länder. Och nu ska ju vi förhoppningsvis snart bli det. Så det är ju inte så konstigt att de inte har brytt oss om oss och hålla på att besöka oss just försvarsministermässigt.
Nej, och det är här jag vill in med mitt frö. Alltså, vad ska vi göra för att bli top priority? Jag vill vara top priority.
Ja, men betänk att den första gången som det var en amerikansk president i Sverige var 2001. Och en sittande amerikansk president.
Mm.
Och sen dess har det varit en till här. Och det, så att jämfört med hur det har varit förr i tiden, så om vi talar om de svenska amerikanska relationerna, så är ju de betydligt tätare nu än de har varit förut. Alltså de var ju djupfrysta på 70-talet och 80-talet. Eller inte 70-talet kanske, men Olof Palme gillade inte USA kan man säga.
Nej, det gjorde han ju inte, men han var åtminstone ett känt namn utomlands. Då hade vi i alla fall
tror
en...
Tror vi, ja.
Tror vi? Är det inte sant, menar du?
Jag tror aldrig att det är sant att någon svensk sjöhistorien utomlands om de inte heter Björn Borg eller så. Jag var med på en invigning av en gata i Port Elizabeth i Sydafrika som hette... skulle heta Olof Palmes titel eller något sånt där, med Olof Palme i alla fall. Och jag tappade bort hela följet som var på väg till den här gatan. Så att jag var tvungen att fråga då en person som farbror som stod där var den här gatan låg. Och då så tittade han på mig, Olof Palme, sa han. Isn't that shop over there?
Okej, vi begraver den här bilden av Palme som någon slags kändis med den här historien.
Men jag tänker att Lloyd J. Austin III har ju hjälpt dig att plantera lite frön. För det var ju det han var här för att göra. Han vill ju ge lite extra växtnäring till det här, vad ska man säga, NATO-ansökan som Sverige har, som inte riktigt har växt till sig. Den kanske planterades ut i trädgården lite för tidigt när den skulle stått i ett sånt där varmt söderfönster. Vattnat
lite dåligt också länge, kanske.
Och vattnat lite dåligt. Alltså, allting handlade ju om det, och det var ju det de sa på presskonferensen också. Att säga så här, vi förväntar oss att Turkiet och Ungern nu ser till att så här blir NATO-medlem till det här mötet i Vilnius i juli. Så att han har ju varit här och försökt plantera, haft sitt... sin amerikanska sol över dina plantor.
Men kommer, om vi nu när, eller om vi nu blir medlemmar i NATO, vad kommer vi att få fler såna här internationella interaktioner och bilaterala relationer?
Alltså man ska inte glömma att Sverige har ju fått ett beskydd från USA, så att våra relationer är mycket bra. Man måste inte flytta sig. Det här hände ju till exempel när Sauli Niinistö, den finske presidenten, var i Washington och kopplade upp Magdalena Andersson, som då var statsminister, per telefon till ovala rummet och Joe Biden.
Just det. Det där berömda samtalet. Mm. Men alltså jag vill ha mer. Jag vill ha fler. The Third och såna där gubbar och gummor.
Ja, men då, jag tror inte det kommer komma jättemånga fler än det man gör.
Jag har tänkt mycket på det här med att ha en livaktig opposition, hörni. Nu rör vi oss vidare här längs liksom buskarna i trädgården. Det känns ju väldigt viktigt och roligt för debattklimatet och för politikens utveckling att den andra sidan liksom frodas och växer och grenar sig in på olika ställen. Och då tycker jag det är dags för en liten lägesuppdatering. Hur går det för den andra sidan?
Ja, det går väl inget vidare kan man säga. Men jag kan förstå om de känner lite så här tappade sugar. Därför att trots allt så förfogar oppositionen endast över 173 mandat. De kommer inte få någonting igenom under de närmaste, alltså fram till 2026. På 4 år kommer de bara sitta och jobba förgäves. Det kommer inte att förverkligas. Så att om de inte liksom tjoar och kimmar och ser jätteglada ut, så har jag viss förståelse för det.
Har de inte chansen ändå att bråka lite nu? Jag menar, jag såg Damberg vara ute nu med budgeten. Det finns ju en hel del klimatpolitik som det bråkas om.
Jo, men det är klart att de försöker opponera. Men det är ju ingen idé att de så att säga lägger ner skitmycket jobb nu på att presentera jättegenomarbetade alternativ. Utan det är ju bättre att de, om man ser ur deras synvinkel, de här 4 oppositionspartierna, att de har siktet inställt på valet 2026 och jobbar lite mer långsiktigt. För att deras alternativ, för närvarande är det ju ingen som är intresserad av det.
Ja, men den här, till exempel, som var budgeten, eller alla budgetar som läggs, när regeringen lägger sina förslag, så är det ju väldigt, vad ska man säga, det är en jobbig situation för oppositionen, för att de har ju inga färdiga förslag. Så vad man gör är att de presenterar sin vårbudget och vårändringsbudget, och sen så ska oppositionen då ha ett pärlband och presskonferenser där de kommenterar. Men allting alla vill veta är så här, ja, men vad är politik? Och den ska de inte lägga från om ett par veckor. Så att det är verkligen också en sån här tråkvecka att vara opposition.
Det blir ett glapp, liksom.
För att det spelar ju ingen roll att man tycker att motståndaren är dålig, det vet alla redan. Man vill ju veta vad man vill göra istället, eller bättre, eller på något annat sätt, eller ha någon annan tanke. Och det har man inte just i det där ögonblicket.
Nej, men som enkel, simpel medborgare tyckte jag att man kunde bli väldigt besviken på den här debatten i riksdagen som följde på budgeten. För att där var det, jag menar, det är jättetråkigt ekonomiskt läge. Det finns ganska mycket att prata om och bråka om. Och det var torrt och ganska segt allting.
Men jag tror du har för högt
ställda, ja, det har jag som vanligt,
på vår ändringsbudgeten.
Ja, jag säger ju det. Förväntar dig ingenting så blir du inte besviken.
Näringsminister Ebba Busch har skaffat en tatuering, det kanske inte har undgått någon. På insidan av vänsterarmen så ser det ut som att det står ungefär så här: blev vattnet lite djupare? Eller var det jag som slutade simma?
Skulle säga att förmodligen står exakt så.
Jag tror det också. Ja. Vi har liksom förstorat. Jag har liksom så här anlitat experter på det där.
Nej, men vi har lagt för mycket tid på det här.
Ja, det har vi.
Precis som Ebba Busch vill att man ska göra när,
ja,
man
pratar om henne. Vi har fallit i hennes fälla här.
Vi har fallit i fällan igen.
Ja, det är synd.
Ja, det är 1-0 till Ebba Busch.
Ja, men ja, vi fortsätter ändå. KD och Busch vill inte kommentera den här saken, men...
Ja, det förstår jag.
Nej. Men vi har bett...
Men ändå visa upp den, Willem.
Ja, absolut.
Ja. Mm.
Vi har bett AI-tjänsten ChatGPT att analysera innebörden, och de svarade så här. Citatet uppmanar oss att reflektera över hur vi förhåller oss till förändringar i våra liv och ifrågasätter om vi är villiga att anpassa oss och fortsätta kämpa. Eller om vi låter oss påverkas av yttre omständigheter utan att göra någonting åt dem. Det är djupt.
Men den där ChatGPT är ju erkänt, har erkänt fel ibland. Och att det skulle vara, eller slutar jag simma? Ja, alltså det är ju inte så att man sjunker bara för att man slutar simma.
Om man är vuxen, inte har några tatueringar, då är det ju ofta någon slags kris som de dyker
precis,
upp.
Precis. Det är min tolkning också.
Ja, jag tyckte att det här var en bra beskrivning, den här ChatGPTs beskrivning.
Vi vet ju sedan tidigare att det här med politikers tatueringar har en förmåga att backfire. 2013 så publicerade Lars Ohly en bild på sin Instagram. Jag vet inte om ni minns det här.
Jo,
men...
då, det kommer jag aldrig att glömma.
Nej, exakt.
Bilden skulle ju då föreställa hans tatuerade vad, men ja, han visade lite mer än bara vaden då. Det var ett könsorgan som råkade dyka upp. Jag tyckte det roligaste med det var att Håkan Juholt smsade Ohly då och skrev: hade tänkt grilla korv ikväll, men nu blir det kyckling. Ja, förlåt. Förlåt, det är för tidigt på dagen. Men jag tänkte i alla fall att ni ska... Vi måste avsluta den här tatueringsdiskussionen genom att ni får agera tatuerare åt våra partiledare faktiskt. Ni har makten, bläcket, nålarna i era händer. Ulf, vad ger vi Ulf för tatuering, Lena?
Jag tar direkt från deras valmanifest. Ordning och reda.
Ordning och reda. Var någonstans? Vaden.
Var någonstans? Jaha. Ja, han får ta den vad han vill. Men han har oftast där uppgavlade ärmar.
Ja, det har han.
Skulle passa på nedre armen.
Mm, tror jag med.
Jag tänker ett kinesiskt tecken.
Oh, han gillar Kina jättemycket.
Ja, och jag tänker att det skulle vara ändå lite självcentrerat. Så att det skulle kanske vara hans stjärntecken.
Japp.
För han är stenbock, eller hur? Han är född i slutet av december.
Men det tycker jag låter toppen.
Jag vet inte exakt hur det kinesiska tecknet ser ut. Men jag tror på det. Jag tror på ett kinesiskt tecken. Någonstans. Kanske på axeln. En klassisk plats för ett kinesiskt tecken.
Det är taget.
Skuldran, axeln.
Ja, det är taget. Mm. Jimmy Åkesson, Lena?
Ja, men där har jag faktiskt ett klassiskt citat som jag tror han skulle gilla ha någonstans. Veni, vidi, vici. För att det är någonting han gillar. Jag kom, jag såg, jag segrade.
Seger är viktigt. Honom. Mm. Det var ett bra förslag. Jag tänkte att det skulle vara ett par ålar som slingade sig upp.
Han är inte PM Nilsson, hörde du?
Nej, men ålen är Sölvesborgs landskapsdjur.
Ah.
Och den finns ju i deras heraldiska vapen.
Det skulle låta som en jätteotäckt tatuering. Jag får lite krypningar här nu. Men visst.
Jag tänker att han liksom tillbaka till ursprunget. Alltingen det heraldiska vapnet eller de här ålarna som slingar sig upp längs hans arm. Vad eller för... vad eller lår. Det beror på hur stort man vill ha det.
Vad är det för fel på en vanlig svensk flagga? Hade inte det varit perfekt för Jimmy? Egentligen, bara
men
basic.
Han är ju inte 16 år så jag tänker att han har gått vidare från det.
Från 16 år till Johan Persson tycker jag då blir väl en lämplig övergång. Vad ska han ha?
Jag tycker inte Johan Persson ska ha en tatuering.
Nej,
okej.
Nej. Lena.
Nej, men jag tänkte att jag skulle ha killen vid grillen.
Alltså det som alltså i text. Ja. Killen vid grillen
alltså
bara.
Kan man ju ha en sån här grillspett.
Ja. På bröstet va?
Det är sällan man ser det faktiskt.
Ett grillspett.
Det är ett grillspett.
Jag tycker det är en super idé. Ja, den är otrolig. Nooshi Dadgostar. Hon måste också ha.
Men hon kallar sig för den så här ironiska generationen. Fast hon inte alls är det. För hon är född i mitten av 80-talet. Så det är en ironisk tatuering och det brukar väl vara någon slags seriefigur va? Om man har en ironisk tatuering.
Mm,
eller vad brukar det vara?
Kanske Bamse. Han var väl kommunist eller vad brukar de säga om Bamse?
Bamse, mycket bra idé. Vi tar en Bamse. Eller Skalman eller Lille Skutt. Vad har nu?
Ja.
Vilken Bamse-karaktär hon nu identifierar sig med?
Nej, men jag tänker, för hon är ju lite obändig och har ju en otrolig gnista så att jag tänker always strike back.
På vaden, kanske?
Nej, det ska ju vara någonstans där det syns. Så att jag tror, för det måste ingå i hennes...
Ansiktet, liksom. Pannan.
Nej, inte ansiktet. Nej, men någon på någon
arm. Ja, det är bra. Jag tycker att Per Bolund och Marta Stenner, vi får ha samma tatuering.
Mm. Det måste vara en blomma, va? Det måste vara en maskros.
Ja.
Det tänkte faktiskt jag med.
Ja, men en blomma. En svamp, kanske. Cykelhjul
nej,
tänkte
jag
också på.
Nej, jag maskros.
Ja, nej, men då kör vi maskros.
Det är en blomma. Jag tycker väl är väl förtjust i maskros.
Och Magdalena Andersson, då?
Ja, men hon måste ju ha en sosseros. För att, tänk alla gånger hon säger vi socialdemokrater. Då kan hon liksom visa upp den här sosserosen på en gång. Så blir det så här dubbeleffekt.
Jag tänkte också på en liten våg. Hon gillar ju att simma. Vad tycker du, mig?
Ja, jag håller ju med om rosen. Jag tyckte det var svårt att komma på någonting till henne. Hon känns så otroligt mycket som en person som aldrig,
hon kommer aldrig
skulle spontant få för sig att skaffa
inte det. Ens vi kommer få en ändra sig, tror jag. Muharrem Demirok.
Jag fortsätter ju att hävda att jag tycker att den breda mitten är den perfekta tribal svanktatueringen. Alltså texten den breda mitten. Jag har till och med tvingat någon att ta fram den i sån här gotisk stil.
Ja, men just det har du. Men då kan vi väl skicka den till honom på mail lite senare idag.
Ja, men jag tycker det. I så här tribal text, gotisk stil. Över svanken. Den har dubbel mening ju. Den breda mitten på koppen och den breda mitten.
Mm, det är skitbra.
Ja.
Jag tänker så här att min morfar hade en tatuering på nederarmen. Dock, för då på den tiden han gjorde lumpen eller vad det hette, var inkallad på en ubåt under första världskriget. Så att han hade då en ros och ett ankare och ett kvinnonamn. Dock inte min mormors. Så att han ville gärna dölja det. Men det här var ju väldigt vanligt då att man hade just den där uppsättningen av tecken. Men jag tänker att Demirok verkar älska sin hund. Så att han får göra samma sak med hunden som tydligen heter Allan eller vad det är.
Så ett hjärta och...
Ett hjärta, ett ankare och så en liten...
Allan.
Ja, och sen man kan ju tänka sig en liten, så att säga, Allans huvud då också. Inte bara hans namn.
Vad glad hans fru ska bli.
Alltså vi skulle inte sagt inte vara med. Det känns som att nu har Lena sått ett frö hos Muharrem.
Det kommer att hända. Kommer vi vet någon som ringer till en tatueringsstudio i Linköping idag. Men då har vi ju nog egentligen bara faktiskt Ebba Busch kvar. Ska inte hon få någonting till när hon ändå har startat sin tatueringsresa?
Nej, det får det räcka.
Nu får det räcka.
Ja, jag tycker också det. Nu har hon sin tatuering. Om hon har en livskris och om den fortsätter, då kan det nog bli fler.
Om ni lyssnare har något förslag på en tatuering till en partiledare får ni gärna höra av er. Eller med vilken fråga ni än kan tänkas sitta på. Skicka den till podcast@aftonbladet.se så kanske Lena och My svarar på den. Det vet man aldrig. Det kan hända.
Tänk så många bra förslag på tatueringen vi skulle kunna få in från lyssnarna.
Langa. Och så hörs vi ju som vanligt nästa vecka. Tack för idag hörni.
Tack själv.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.